Det här är P1, Sveriges Radio.
Kris på BBC.
So the BBC is destroying itself.
Kris i regeringens öppenhet mot journalister.
Att regeringskansliet inte har följt svensk grundlag.
Och så kris i klimatjournalistiken.
Alltså det är den största nyhet som någonsin har nått ett nyhetsmedium, skulle jag våga sticka ut hakan och säga. Men det blev ett par artiklar och sen gick vi vidare.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. Det har stormat rejält kring BBC den senaste veckan. Allt började med att tidningen The Telegraph kom över en intern BBC-rapport som anklagade bolaget för obalanserad rapportering på en rad områden. Det handlar bland annat om transfrågan, Gaza-kriget och inte minst det amerikanska presidentvalet. Det som fått mest uppmärksamhet är en ful klippning av Donald Trumps tal från den 6 januari 2021 i tv-programmet Panorama, som fick då framstå som att Trump uppmanade till våld när hans supportrar stormade kongressen. När de klippte ihop den här meningen.
We're gonna walk down to the Capitol and I'll be there with you.
Med den här.
And we fight. We fight like hell.
Trots att Trump egentligen pratat på i 50 minuter däremellan. Efter att först ha försökt lägga locket på har både nyhetschefen och den allra högsta chefen nu avgått. Samtidigt som den amerikanska presidenten stämt BBC. Och det här har lett till en högljudd debatt i Storbritannien. Håller BBC på att ruttna inifrån på grund av sin vänstervridning, eller är allt en orkestrerad kampanj från högern som inte vill annat än att förinta det anrika bolaget? Och finns det månne några lärdomar att dra för svensk public service? Joanna Korbutiak har gjort sitt bästa för att hänga med i alla svängarna och hon började med att ringa upp reporten bakom skopet.
Is it your fault that the BBC is in crisis right now?
No, it's the BBC's fault that the BBC's in crisis right now.
Nej, The Telegraphs Gordon Rayner tar inget ansvar för BBC's pågående kris.
The people who are destroying the BBC are some of the people within the BBC who, I'm afraid, are bringing an agenda to work with them every day, trying to present that agenda, ignoring other viewpoints. And they've come a long way away from their remit of being impartial. So the BBC is destroying itself.
Och anklagelserna om att den högerkonservativa tidningen The Telegraphs rapportering skulle vara del av en högerkupp för att störta BBC, de ger han inte mycket för.
Firstly, the internal memo that my reporting was based on was written by a BBC person, somebody who was an independent advisor to the BBC. So I didn't go looking for all of this, you know, or manufacture it. It was something which came from within.
Den läckta rapporten som Gordon Rayner fick på sitt skrivbord är författad av den före detta journalisten Michael Prescott, som under 3 år anlitas som extern konsult av BBC för att se över hur väl bolagets rapportering levt upp till sina egna redaktionella riktlinjer. I rapporten som han lämnade över till BBCs styrelse pekar han ut flera områden där interna granskningar visat att BBC återkommande brustit i opartiskhet. Prescott skriver att han är bekymrad över ledningens oförmåga att vidta åtgärder när brister uppmärksammats och att de i flera fall vägrat erkänna att det ens skulle finnas problem.
One of the stories that came out of that Prescott memo was about transgender issues, that they had an LGBT desk that covered all of the stories about LGBT, you know, issues. And they would not allow any stories that sort of questioned their worldview to make it onto the air.
Det här är långt ifrån första gången BBC anklagas för att ha en politisk slagsida. Och klagomålen har genom åren kommit från olika håll. I Michael Prescotts rapport lyfts kritik mot att BBCs arabiska redaktion skulle vara för anti-israelisk. Samtidigt som det för ett år sedan publicerades ett öppet brev till BBCs högste chef Tim Davie, där ett hundratal anonyma BBC-anställda anklagade bolaget för att vara för pro-israeliska i sin rapportering om Gaza-kriget.
So it feels like there's also criticism from different sides, maybe depending on what glasses you put on when you try to review the broadcasting.
Yeah, no, there's definitely truth in that. And look, it's not very long ago that the BBC's political editor had to have bodyguards at the Labour conference, so the left-wing party, because the people on the left thought she was too right-wing.
Gordon Rayner är medveten om att BBC genom åren kritiserats från olika håll och lyfter exemplet med när en BBC-reporter fick ha livvakter under det socialdemokratiska Labourpartiets kongress efter missnöje med hennes rapportering om dåvarande partiledaren Jeremy Corbyn. Gordon Rayner vill också vara tydlig med att han inte tycker att all BBCs bevakning är partisk.
I'm not saying that everything the BBC do is wrong. Far from it. The vast majority of the BBC's output is fine. There are plenty of good people there. But like any organisation, you know, it's the weakest link is the problem. And, you know, it takes years to build trust and you can lose trust in 5 minutes. And, you know, that doesn't need to be everybody who's doing something wrong. It might only be a few people, but you have to get on top of that.
Och agera snabbt, det har BBC inte gjort. Enligt Gordon Rayner uppmärksammades BBC på fulklippningen av Donald Trumps tal redan i januari.
That was the time to do something, to nip it in the bud, to perhaps discipline the people who made that program, to get something out there, say, look, we found out that there was a, you know, something in this program that shouldn't have happened. They should have then taken it off air. Instead, they kept it on their iPlayer streaming service until only a few weeks ago when it came off because it had been on for a year.
Gordon Rayner är övertygad om att det är just BBC:s lama hantering av kritiken som gjort krisen så djup den här gången.
Before I published the first story, obviously I went to the BBC to get their reaction, to give them a right to reply. That was just confined to the Panorama Donald Trump speech on the first day. And my expectation was that they were going to say, yes, this shouldn't have happened. It was done an error. We've taken steps to make sure it won't happen again, that sort of thing. But they said almost nothing. They said, we don't comment on leaks. And they said that the person who had written this memo belonged to a committee where lots of different opinions tended to be shared, and effectively saying, well, that's what he says. And, you know, we don't really need to apologize for this. So it was a very inadequate response.
Om BBC hoppats att The Telegraph Story skulle själv dö, så tog de fel. Under dagarna som följer skriver Gordon Rayner fler och fler artiklar utifrån den läckta rapporten och tidningen publicerar även rapporten i sin helhet. Men varje gång han vänder sig till BBC för en kommentar möts han av samma korta svar.
They didn't seem to really appreciate how big a problem it was, and they clearly were waiting to see whether the story took off, and they were hoping it wouldn't, which is why they didn't apologize. Nobody, you know, came out and said anything publicly.
Men i slutet av förra veckan fick Gordon Rayner och The Telegraph till slut rejäl draghjälp.
Then we got to the Friday, and then, you know, the White House started getting involved, and it became a very big story. All the other media organizations were starting to pick it up and you know, run with it. And it just got to a point where they couldn't hide any longer.
Breaking news to bring you about the BBC. The BBC chairman has announced that both the Director General, Tim Davie, and the new CEO, Deborah Tennis, are to resign.
Under förra helgen avgick både nyhetschefen Deborah Tennis och BBCs högste chef, Tim Davie.
I stepped down over the weekend because the buck stops with me. But I'd like to make one thing very clear. BBC News is not institutionally biased. That's why it's the world's most trusted news provider.
Om BBC hade hoppats att det här skulle gjuta olja på vågorna, så tog de återigen fel. Avgångarna vrider istället upp det redan höga tonläget i debatten och Inte blev det bättre av att Donald Trump i sin tur gick ut och hotade med att stämma BBC på $1 miljard.
No, to a man and a woman, they take the leftist view.
En av dem som varit ute och försvarat BBC i flera nyhetsprogram, som här i Talk TV, är den före detta BBC-programledaren Roger Bolton. Han var bland annat redaktör för Panorama så tidigt som 1979 och ledde under 20 år radioprogrammet Feedback, där lyssnare fick ringa in och berätta vad de tyckte om BBC. Nu har han podden Beepwatch som vänder och vrider på frågor om public service.
Do you remember your reaction when you first read about this dossier in the Telegraph?
Well, I'm initially skeptical about it because the Daily Telegraph consistently attacks the BBC for a whole section of reasons, not least its coverage of Gaza. It's very pro the Netanyahu, or pro-Israel anyway. So I sort of thought that they would do that, wouldn't they?
Ja, det faktum att det var just den konservativa tidningen The Telegraph som publicerade nyheten och att Michael Prescott av kritiker anklagats för att ha band till det konservativa Torypartiet gjorde att Roger Bolton till en början kände sig skeptisk. Men när han väl läste rapporten i sin helhet förstod han att det ändå fanns något där som behövdes tas på allvar.
There are some real issues of concern. And some which aren't a concern, I think, can betray the prejudices that they've put it together. But there were real concerns.
Framförallt förfärdes han över fulklippningen av Donald Trumps tal i Panorama.
I felt angry. I'm a former editor of Panorama myself. This clearly was a mistake, this editing of the speech, and should not have been done, and should have been corrected.
Och han håller också helt med Gordon Rayner om att det är BBCs hantering av den här kritiken som fått debatten att explodera.
Well, like a lot of things, the cover-up is often worse than the event itself. The BBC A made a mistake and then got itself involved in a public relations disaster by remaining silent for about 7 days in the light of some serious allegations. So if you want to make a program out of a public relations disaster and how to make a difficult situation 10 times worse, I suggest you look at the events of the last week at the BBC.
Roger Bolton menar att krisen kommer extra olägligt för BBC eftersom deras sändningstillstånd snart ska omförhandlas och finansieringsmodellen med licenser är kraftigt ifrågasatt. Samtidigt som public service-kritiska partier som Nigel Farage Reform UK är på frammarsch.
Well, the BBC is always in a crisis, it seems. The difference this time, I think, is that there's a real question about the BBC's future and funding anyway. And at precisely the moment it needed the maximum support, it's involved in this crisis. A crisis which its competitors, commercial competitors, and some political groups will be delighted. They want to see, if not the elimination of the BBC, certainly it being reduced in size.
Han ser nyhetschefens avgång som oundviklig, men beklagar att högste chefen Tim Davy avgått.
Difficult to say it is wrong to resign, but I think he is wrong to resign. I think unintentionally he's made a crisis worse.
Och här får han medhålla den svenske medieanalytiken Olle Lidbom, som bland annat gör Mediepodden.
I mina ögon så ger man kritikerna rätt. Även fast de själva säger att det inte finns någon institutionaliserad slagsida i bevakningen. Om det inte fanns det, så varför stannar de inte och städar det här?
Olle Lidbom har följt den senaste utvecklingen i Storbritannien noga och tycker att det finns en hel del paralleller till den svenska debatten. Även här hemma finns politiker och tyckare på högerkanten som vill lägga ner eller åtminstone se ett kraftigt nedbantat public service.
Sen är det precis som i Storbritannien. SVT och Sveriges Radio har extremt högt förtroende bland svenska mediekonsumenter, precis som BBC har. Så det gör det ganska svårt att politiskt liksom montera ner public service i Sverige. Men debatten finns ju, och det finns ju också, tror jag, fortgående en diskussion där man försöker hitta felpubliceringar som då ska liksom leda i bevis att Sveriges Television eller Sveriges Radio har en vänsterliberal slagsida.
Och han tror att det är stor risk att kritiken mot BBC spiller över på svensk public service.
Jag brukar säga att BBC är ett föredöme för svensk public service, och både ett dåligt och ett gott föredöme. Och allt som händer med BBC kommer till Sverige på ett eller annat sätt. Men det som hände här i Storbritannien, det är ju också ammunition till public service-kritikerna. De ser nu att i Storbritannien så gick det att få vdn och nyhetschefen att avgå på grund av en enskild felpublicering. Att liksom fortsätta kulspruteskjuta mot public service, ja, det ger effekt. Och det tror jag även vi kommer se mer av i Sverige. Att debatten blir mer inriktad på enskilda felpubliceringar. Och det gör ju också att SVT och Sveriges Radio måste bli ännu mer noggranna om de inte ska förlora förtroendet.
Vad kan SVT och Sveriges Radio lära sig då av den här senaste veckans händelser i Storbritannien?
Den stora anledningen till att det blev en sån bomb, det var ju att de stoppade huvudet i sanden. De kunde inte hantera kritiken. De valde att titta bort. De har inte svarat på frågorna. De har på något sätt hoppats att det ska gå över. Och det tror jag är lärdomen här. Ett medieföretag förtjänar sitt förtroende varje dag. Du kan liksom inte hoppas att det ska gå över. Och den självbilden som BBC har här, alltså att man står över dagspolitiken och dagsvängningarna, den är livsfarlig. Och det är väl samma sak i Sverige. SVT och Sveriges Radio står inte över någon sorts logik, utan de behöver varje dag vinna förtroendet. Så det är väl lärdomen jag skulle dra om jag var på SVT eller Sveriges Radio.
Sist här, medieanalytikern Olle Lidbom. Och i veckan så har vi ju sett exempel på just det han förutspådde skulle hända. Att enskilda public service-publiceringar har ifrågasatts. Norska NRK var först ut med att klippa om ett inslag där de hade redigerat Trumps tal på ett liknande sätt som BBCs Panorama. Och kort därefter slog tidningen Kvartal på stort om att SVT skulle ha gjort samma misstag. Det handlade om en sorts trailer på 2 minuter för en amerikansk dokumentär som SVT köpt in. Efter att nyheten plockades upp av flera medier har SVT nu lagt in svarta bildrutor i inslaget för att tydligt markera var klipp i talet gjorts. I en kommentar till oss på medierna så skriver SVTs Karin Ekman bland annat citat: "Det är bra att vi uppmärksammats på det här klippet. Nu kommer vi att fundera på hur vi ska säkerställa att korta klipp i anslutning till dokumentärer alltid har ett begripligt sammanhang." Slutcitat. Nu dags för en liten utblick i medievärlden.
Samtidigt som kriget i Sudan fortgår har flera medier rapporterat att en uppmärksammad satellitbild som sades visa hur blod från massmord färgat marken röd inte har något med det pågående kriget att göra. SVTs verifieringshjälpen är ett av de media som har kommit fram till att rör sig om en gammal bild som visar en boskapsanläggning. Samtidigt slår de fast att andra bilder som sägs visa massmordet i staden El Fasher är äkta. Det vankas om organisering på EFN när kanalen nu ska öka sitt fokus på börsnyheter. Det rapporterar Dagens Media. Efter att under en längre tid vuxit och rekryterat stora namn skriver tidningen att 20 tjänster på produktionsbolaget LV Production berörs av den här förändringen. Till tidningen Journalisten säger chefredaktören Anders Hägerstrand att det inte handlar om ett sparpaket utan om kompetensväxling för att matcha kanalens nya mål.
I veckan inleddes klimatkonferensen COP30 i Belém i Brasilien. Till skillnad från hur det var för 10 år sedan, när Parisavtalet kritades på och världsledare trängdes på mötet, så tycks intresset nu vara betydligt svalare. Vi har pratat med 3 av de reportrar som varit mest profilerade i klimatfrågan de senaste åren. Allihop har antingen lämnat sina jobb eller fått förändrade arbetsuppgifter. Så vi frågar oss, hur står det egentligen till med klimatjournalistiken?
Jag blev uppriktigt sagt allt mer förbannad på morgonmötena när jag var den som stod där och sa att nu kommer IPCCs nya rapporter, måste vi bevaka. Nu missade vi den där klimatnyheten, hur kan det tänka sig? Och blev ju det här dåliga samvetet.
Erika Bjärström är journalist och författare och före detta klimatkorrespondent på SVT. Hon lämnade SVT 2024 och något som spelade in var en ökad utsatthet för drev och hot. Men i botten fanns också en trötthet kring hur klimatfrågan hanterades journalistiskt inne på SVT.
Jag hade ju fått det här uppdraget av SVTs ledning och vi var överens om att det här är en av vår tids viktigaste nyhetsstories. Ändå så märkte jag den här tilltagande tröttheten.
En faktor till det här, säger Erika Bjärström, kan vara att klimatfrågan helt enkelt är knepig att journalistiskt paketera.
Den passar också journalistikens dramaturgi ganska dåligt. Därför den är fortfarande ibland abstrakt. Till skillnad från Ukraina-kriget där vi kan prata om hur många drönare, hur många dog. Vi kan visa bilder på husen som är raserade. Så ställer klimatjournalistiken lite andra krav på hur vi förmedlar det till läsare och tittare och lyssnare.
När Erika Bjärström lämnade sin tjänst som klimatkorrespondent så var ju frågan, kommer hon att ersättas av någon ny?
Men då menade SVTs nyhetsledning att alla ska bevaka klimatfrågan.
Det korta svaret blev nej.
Det finns forskning bland annat på JMG att det är väldigt svårt att upprätthålla den spetskompetensen som krävs för att det här väldigt komplicerade uppdraget ska bli bra journalistik. Du behöver ha källor, du behöver ha experter som du kan vända dig till. Du måste ägna dig väldigt mycket åt inläsning för att veta vad som är nytt. Och du måste också kunna vara väldigt källkritisk förstås. Och också lägga mycket tid på att göra gestaltande reportage, vilket jag gjorde. För att det inte ska vara så himla abstrakt med hur klimatkrisen slår.
Massa andra specialistreportrar skulle man kanske inte resonera så kring. Alltså man skulle inte resonera så kring en ekonomijournalist eller en profilerad kulturjournalist eller sportjournalist eller så. Varför är det just i klimatfrågan? För det kan ju se ut som att man inte gör en satsning utan tvärtom drar ner på klimatjournalistiken då.
Just det där är en jättebra fråga.
Tack för frågefeedback, Karin Ekman, ansvarig utgivare och programchef på SVTs Riksnyheter.
Och då skulle jag vilja liksom backa bandet lite till just hur man, och inte bara vi utan flera redaktioner, för ett par år sedan drog slutsatsen att för att faktiskt göra ett häv och signalera att vi nu satsar på klimatjournalistik så blev klimatkorrespondenter och väldigt profilerade klimatmedarbetare, reportrar, viktiga. Men sen då, givet hur viktiga de här frågorna är, så har ju vi, precis som en massa andra redaktioner, och inte bara Sveriges Radio, utan även i liksom europeiska redaktioner, gör ungefär samma slutsats att man måste samarbeta på nya sätt för att kunna bevaka frågorna på ett kvalificerat sätt.
Att man har en korrespondent var man än har den, om man har den i Mellanöstern, så är det rätt viktigt att man har gjort det där länge, man har kontakter och källor och sådär. Detsamma gäller ju för klimatet, skulle man ju kunna hävda. Att man har en reporter eller en korrespondent som bygger upp saker över tid och kan läsa rapporter och vet vad den här nya rapporten är i relation till den här gamla rapporten. Och så. Finns det inte en risk att den kompetensen försvinner om man inte rakt av liksom tillsätter en ny korrespondent då?
Ja, men som du formulerar den frågan så är det naturliga svaret så här, ja. Sen är det ju så att vi har ju faktiskt klimatreportrar. Vi har en Johan Zachrisson Winberg, vi har en Kalle Elfström som ägnar liksom huvuddelen av sin tid åt just klimatfrågor. Så att den kompetensen måste naturligtvis underhållas och hela tiden byggas upp. Och vår erfarenhet är då återigen att kompetens måste byggas inom flera områden för att kunna bevaka klimatfrågorna på ett adekvat sätt.
Att inte tillsätta en ny klimatkorrespondent hade också säkerhetsskäl, säger Karin Ekman. Det är en roll som under de senaste åren varit enormt utsatt.
Jag menar, det fick ju tyvärr verkligen Erika erfara. Och det har ju varit en viktig faktor när vi har valt att inte tillsätta den rollen. Men det var ju inte det var ju inte det enda skälet, utan det var ju det i kombination med där jag skulle vilja trycka oerhört mycket mer på behovet av att många olika specialister måste kunna bevaka eller behöver samarbeta för att ge det här enormt breda ämnesområdet, göra det rättvisa.
Erika Bjärström är inte den enda klimatjournalist som lämnat sin tjänst de senaste åren.
Jag heter Alexandra Urisman Otto. Jag är journalist och författare och har tidigare jobbat som klimatreporter på Dagens Nyheter.
Alexandra Urisman Otto lämnade DN i somras. Hon hade ledsnat på både klimatrapporteringen och vad hon upplevde som en bristfällig rapportering om Gaza. Under månaderna som följde hennes exit har hon hoppat på och hoppat av Magda Gads planerade medieprojekt Gad News bland annat.
Jag skulle säga att på DN så är det ju mycket som får göras och det finns ju mycket skickliga journalister som kan klimatkrisen väldigt väl. Så där är det mycket som görs som är bra. Det som inte görs, det är det stora. Det vill säga, journalistiken behöver en transformation. Vi behöver göra om hur vi gör vårt jobb eftersom premisserna är annorlunda än de vi har när vi gör vårt jobb. Det här handlar ju om, men här om veckan kom nyheten om att vi har förlorat korallreven. Alltså det är den största nyhet som någonsin har nått ett nyhetsmedium, skulle jag våga sticka ut hakan och säga. Men det blev ett par artiklar och sen gick vi vidare.
Alexandra Urisman Otto minns hur svenska medier växlade upp under 2018 och 2019. När klimatdemonstrationer spreds världen över och miljontals människor gick ut på gatorna.
Då såg vi att det började bubbla, men nu ser man ju att det dras tillbaka en del. Vi ser att både Sveriges Radio och Sveriges Television har tagit bort sina klimatkorrespondenter till exempel. Men det är inte bara att man ska ersätta sådana som går, utan det behöver ju ske genomgripande i organisationerna. Svaret på frågan om man ska ha specialreportrar eller att det ska genomsyra allas jobb är ja, det ska man. Både och ska det vara. Jag skulle säga att klimatjournalistik är egentligen ett farligt ord. Det här handlar ju om att vi ska göra journalistik som utgår från verkligheten. Och vi vet nu hur verkligheten ser ut. Det förs ofta fram att det är så abstrakt och man vet inte riktigt. Jo, vi vet. Det är jättemycket som vi vet.
Både SVT och SR har valt att gå bort från ordningen med en klimatkorrespondent som har klimatfrågan som heltidssyssla.
Jag håller på med samma frågor, kanske ett lite smalare format och når inte ut till lika många.
Marie-Louise Kristola är programledare på miljö- och klimatprogrammet Klotet, men tidigare var hon klimatkorrespondent på Sveriges Radio. En roll som togs bort 2024.
Var det en satsning eller var det en neddragning när de inte tillsatte en ny klimatkorrespondent?
Nej, men det är en neddragning. Sen tillsatte man ju då en klimathubb. Och det är ju med fler personer på Ekot än vad man har haft tidigare. De personerna jobbar å andra sidan inte heltid med klimat- och miljöfrågor. Utan den personen som hade en heltidstjänst på Ekot med klimat- och miljöfrågor har gått i pension. Det tycker jag. Jag tror att man förlorar på det.
Vi har skickat ut frågor till rikstäckande svenska tidningar för att undersöka hur de bevakar klimatfrågan. Vi undrade om de har några specialiserade klimatreportrar eller klimatkorrespondenter eller om de rent av har en designerad klimatredaktion. Vi undrade också om de anser att klimatfrågan tar tillräckligt mycket plats i förhållande till hur allvarligt läget beskrivs av till exempel FN:s klimatpanel IPCC. Vi fick svar från alla förutom Dagens Nyheter, det vill säga Expressen, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Vill ni läsa svaren i sin helhet så finns de i avsnittsbeskrivningen på sverigesradio.se/medierna.
Det är intressant att notera att NRK till exempel har ju valt en helt annan väg. De har ju 13 klimatjournalister fördelade på 2 redaktioner, både i Oslo och Bergen.
Erika Bjärström igen.
Men SVT har valt en annan väg. Jag kan förstå tanken, men den är väldigt idealistisk.
Även på fransk public service har man valt vägen att ha en klimatredaktion, säger Marie-Louise Kristola. Det var efter att medarbetare bjudit in klimatforskare att hålla kurser i några dagar för bolagets chefer i grundläggande klimatvetenskap.
Då trillade en polett ner och så förändrades allt. Och så tillsatte de liksom en klimatredaktion. Men det tror jag helt enkelt beror på att ett sånt land som Frankrike, de känner ju av klimateffekterna mycket mer än vad vi gör här.
Regeringen sätter krokben för Dagens Nyheters granskningar. Det menade åtminstone DNs chefredaktör Peter Wolodarski i en krönika i söndags. När tidningen granskade den före detta säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm kunde det ta flera veckor att få ut dokument. Men när de via pseudonymen Simon försökte få ut liknande dokument och inte berättade att de var journalister så gick det på ett par dagar. Vår reporter Tonchi Pertsan har i veckan borrat ner sig i det här. Han möter Peter Wolodarski på hans arbetsrum på DN där en bild av regeringen Kristersson hänger synligt på väggen.
Men det är inte ditt rum det här?
Jo, jag använder det som mötesrum.
Men du har regeringen?
Ja, regeringen det. Ja, men det är vår bild här. Vi brukar alltid sätta upp våra aktuella bilder här. Så den där är från när den nya regeringen tillträdde och den är lite rolig för alla. Alla tittar åt lite olika håll.
Kristerssons regering tillträdde 2022 och relationen mellan den och DN blev spänt året därefter.
Ja, så det är svårt att göra en annan tolkning när våra begäranden så systematiskt hanteras på det här senfärdiga sättet. När det kan dröja veckor, till och med 6 veckor, för att få ut uppgifter som grundlagen kräver att vi ska kunna få skyndsamt och som inte borde vara komplicerat för dem att lämna ut.
Ja, du menar alltså att de till och med motarbetar granskningen?
Ja, det var ju den slutsatsen som vi drog. Eller vi hade ju den här hypotesen att vi särbehandlades.
Det skar sig de två emellan efter att DN började nysta kring säkerheten hos det då nyutnämnde nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm.
Vi offentliggjorde ju det här nu. Det var ju samma med att Kristoffer Örstadius och Hugo Lindqvists jobb blev nominerat till Stora journalistpriset. Och det var ju också ett sätt att berätta för våra läsare om hur såna här granskningar går till och att vi i det här fallet stötte på betydande hinder.
Här har vi personalmatsalen då.
Ja.
Det var Kristoffer Örstadius och Hugo Lindqvist som avslöjade Landerholmsaffären och hans slarv med hemliga handlingar.
Vi började märka det redan 2023 när vi inledde granskningen av Landerholmaffären. Det började med en visselblåsanmälan som vi hittade sommaren 2023. Och sen tog det ungefär 1,5 år innan vi publicerade den första artikeln om den tidiga nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Men vi märkte både innan vi publicerade första artikeln och sen under hela granskningen har vi märkt att det tar lång tid att få ut allmänna handlingar.
Det tog 1,5 år från det att granskningen började tills DN kunde publicera första artikeln.
Ringde du till regeringskansliet?
Ja, det är ju så gott som varje dag eller varannan dag. Framförallt skickade vi också väldigt mycket påminnelser. Det är nästan speciellt att gå tillbaka till mejlhistoriken och se. Vi skickar ju ofta påminnelser.
Det tog alltså som längst 6 veckor för dem att få ut en handling när de begärde handlingar i eget namn och som journalister. Men när de begärde handlingar som en påhittad person, Simon, gick det snabbare. Efter bara 2 dagar hade de handlingarna i sin hand.
Är det samma handlingar eller liknande handlingar?
Ja, men det är mejllogg. Men det är olika perioder. Det är ju mejllogg för 14 dagar. Så det var mejlloggen vid tillfället var begäran som vi begärde ut.
Och det är ganska så att säga att det är mängden, det är inte, ja, det är liknande men det är inte samma och därför är det olika.
Ja, fast jag har svårt att tänka mig att en mejllogg plötsligt skulle ta 20 gånger så lång tid att lämna ut för en person som inte är DN.
Regeringens presstjänst ställer inte upp för en intervju utan hänvisar till regeringskansliet. Och regeringskansliet svarar per mejl genom rättschefens kansli i statsrådsberedningen. Rättschefens kansli håller med om att allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och lika fall behandlas lika. Men eftersom både politiska och opolitiska tjänstemän behöver involveras i vissa fall kan det ta olika lång tid, inte minst om en uppgiftsröjande kan påverka Sveriges försvarsförmåga. När det gäller Dagens Nyheters pseudonym Simon som fick ut handlingarna snabbare så menar regeringskansliet att exemplet skiljer sig åt innehållsmässigt, vilket påverkat handläggningen.
Men jag kan ge ett annat exempel. Vi ställde en faktiskt väldigt enkel fråga om vem är Henrik Landerholms chef? Man tycker att det borde man bara kunna få svar på direkt. Då var responsen från regeringskansliet att vi behövde skicka in den frågan skriftligt. Sen tog det en vecka för regeringskansliet att svara. Vem är då Landerholms chef? Ja, det är Ulf Kristerssons statssekreterare som är det.
Om man ska vara Jonas advokat, det ändå handlar om rikets säkerhet. Ska man inte vara extra försiktig då från regeringens sida?
Vem som är Henrik Landerholms chef för regeringskansliet? Alltså, det är ju absurt. Ja, men det här är ju en normal granskning av en hög tjänsteman, en mycket hög tjänsteman i svensk statsförvaltning. Och det har inget med säkerhet att göra, utan det är normalt ansvarsutkrävande.
Journalister från SVT, Göteborgs-Posten och TV4 som jag pratade med i veckan håller med Wolodarski och menar att det har blivit allt svårare att få ut allmänna handlingar. Så här säger Emil Hellerund på TV4s Kalla fakta.
Ja, men det tog väl ungefär 13 mars skickade jag min begäran och sen 2 april så påminde jag att jag har fortfarande inte fått någon återkoppling. Och sen fick jag svaret att de arbetar på det.
Wolodarski rätt i sin kritik av regeringskansliet. Det har blivit allt svårare att få ut allmänna handlingar.
Ja, det har han.
Det här är yttrandefrihetsexperten Nils Funke. Han säger att det här hanterandet bryter mot grundlagen.
Det är i så mått då att det är uppenbart att regeringskansliet inte har följt svensk grundlag. Svensk förvaltningslag eller den egna praxisen som gäller för utlämnande av handlingar. Och det tillstår de ju också själva att vissa av de där uppgifterna, handlingarna, borde ha lämnats ut snabbare.
Men det verkar som om det har varit värre förr då det i vissa fall kunde ta ett år för att få ut handlingar mot Dagens Nyheters 6 veckor idag.
På utrikesdepartementet tog det till exempel i snitt 13 veckor att fatta beslut.
Så lät det i medierna för 13 år sedan när jag gjorde reportage om en liknande händelse.
På försvarsdepartementet var snitten för att lämna ut handlingar drygt 8 veckor. Och trots att konstitutionsutskottet tog man att regeringen att se över sina rutiner hade alltså inte blivit bättre.
Då kritiserade konstitutionsutskottet regeringskansliet för alldeles för långa utlämningstider. Nils Funke var med även då.
Jag blir helt stum när jag hör detta att en diarium eller en ärendeförteckning, det är en allmän handling, punkt och slut. Och den ska
då var allt på utrikesdepartementet hemligt. Man fick inte ens titta på en diarieförteckning.
Alltså man får ingenting, det kommer ingenting från UD.
UD finns inte med liksom i vårt...
Nej.
Nej, precis.
För det. Vi får alltså inte ens se vilka handlingar som finns på utrikesdepartementet.
Utrikesdepartementet tvingades till slut offentliggöra sin diarieförteckning och utlämningstiderna verkar trots allt blivit kortare nu. 2012 kunde det ta upp mot ett år att jämföra med Dagens Nyheters 6 veckor. Tillbaka till nutid. Regeringskansliet skriver i sitt svar till oss på medierna att det hanterade så vanligt många förfrågningar när Dagens Nyheters begäran kom in. Det var också många storhelger som påverkade handläggningen. Regeringskansliet beklagar detta men har nu vidtagit åtgärder för att säkerställa att hanteringen ska vara mer robust.
Jens, vad är allmän handling?
Öppet köp. Nej, att många handlar.
Nej, allmän handling, det är sånt som allmänheten har rätt att få ta del av. Det vill säga nästan ingenting.
Så här lät det i SVT:s Humor Sverige Dips för några år sedan en serie som handlar om utrikesdepartementet.
När någon mejlar och vill ha ut ett dokument, gör så här. 1. Neka hänvisning till sekretess. 2. Skicka lösryckta sidor. 3. Skicka ut fel dokument. 4. Så hänvisa till semester. 5. Stryk över nästan allting i dokumentet.
Även Peter Wolodarski förekommer i humorserien.
Och om Wolodarski på DN mejlar och vill ha ett dokument, skicka virus.
Ja, precis. Jag brukar, läsare brukar skicka den där till mig med jämna mellanrum. Humor liktydig med verklighet, tycks det som.
Jag skämtar. Några frågor?
Skämtade du på riktigt?
Nej.
Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent och programledare, det var jag, Freddy Rammel. Har någon varit slarvig med klippningen i, ja, säg ett tal eller så, då sätter vi gärna tänderna i det. Ha nu en riktigt, 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 riktigt trevlig helg. Vi hörs.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.